Du lyssnar på Efterliv av Abdulrazak Gurna i översättning av Helena Hansson. Uppläsare Alexander Salzberger. Del 1. 1. Kalifa var 26 år gammal när han träffade köpmannen Amr Biashara. Då arbetade han på en liten privat bank som ägdes av två gujaratiska bröder. Privata banker som drevs av indier var de enda som befattade sig med traktens köpmän och rättade sig efter deras sätt att göra affärer. De stora bankerna ville att affärerna skulle skötas med pappersexercis och borgen och garantier. Och det passade inte alltid de lokala köpmännen som arbetade med kontaktnät och förbindelser som var osynliga för blotta ögat. Bröderna anställde Kalifa eftersom han var släkt med dem på sin fars sida. Släkt var kanske ett alltför starkt ord, men hans far var också från Gujarat och i vissa fall räknades det som tillräckligt mycket släkt. Hans mor var en kvinna från landsbygden. Kalifas far träffade henne när hon arbetade på en stor indisk jordägares plantage, 2 dagars resa från staden. Och där blev han kvar under större delen av sitt vuxna liv. Kalifa såg inte ut som en indier. Åtminstone inte som den sortens indier som de var vana vid i den delen av världen. Hyn, håret, näsan, i allt detta broddes han på sin afrikanska mor. Men han älskade att kungöra sin härstamning när det passade honom. Ja, ja, min far var indier. Ser inte ut så? Va? Han gifte sig med min mor och förblev henne trogen. En del indiska män roar sig med afrikanska kvinnor tills de är redo att skicka efter en indisk hustru och sen överger de dem. Min far lämnade aldrig min mor. Hans far hette Kasim och han föddes i en liten by i Gujarat som hade sina rika och sina fattiga, sina hinduer och sina muslimer och till och med några kristna habshi. Kasims familj var muslimer och fattiga. När han växte upp var han en flitig pojke och van vid umbäranden. Han satte sig i en moskéskola i byn och sen i en gujaratispråkig statlig skola i den närmsta staden. Hans far i sin tur var skatteuppbördsman och reste omkring på landsbygden för sin arbetsgivares räkning. Och det var hans idé att Kasim skulle gå i skola så att även han kunde bli skatteuppbördsman. Eller något annat som var lika respektabelt. Hans far bodde inte hos dem. Han kom bara och hälsade på dem 2-3 gånger om året. Kasims mor tog hand om såväl sin blinda svärmor som sina 5 barn. Han själv var äldst av syskonen och hade en lillebror och 3 systrar. 2 av hans systrar, de 2 yngsta, dog när de var små. Deras far skickade pengar då och då, men de var tvungna att klara sig själva i byn och ta de arbeten de kunde få. När Kasim var gammal nog uppmuntrade hans lärare i den gujaratispråkiga skolan honom att ansöka om stipendium till en skola med undervisning på engelska i Bombay. Och efter det började turen vända för honom. Hans far och andra släktingar ordnade med ett lån så att han kunde få så bra inkvartering som möjligt i Bombay medan han gick i den skolan. Så småningom fick han det bättre eftersom han blev inackorderad hos en skolkamrats familj som också hjälpte honom att hitta arbete som hjälplärare åt yngre barn. De få anna han tjänade på det hjälpte honom att försörja sig. Strax efter att han hade gått ut skolan fick han ett erbjudande om att bli en av bokhållarna hos en jordägare på Afrikas kust. Det kändes som en välsignelse. Som om det öppnade dörren till ett levebröd och kanske ett litet äventyr. Erbjudandet kom genom imamen i hans hemby. Jordägarens förfäder hade i ett avlägset förflutet kommit från samma by. Och när de behövde en bokhållare skickade de alltid efter en därifrån. Det var en garanti för att deras angelägenheter sköttes av någon som var lojal och underordnad. Varje år under fastemånaden skickade Kasim en penningsumma som jordägaren hade lagt undan från hans lön till imamen i sin hemby, som förmedlade den till hans familj.